Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då ska ni återkänna hjärtligt välkomna till Ringside Playoff denna fredagsmorgon. Där jag är glad att ha fått sällskap av Petter Rönnqvist och Niklas Wikegård. Sensationellt trevligt. Lite grann vad vi ska behandla idag. Naturligtvis de två första kvartsfinalmatcherna i SHL-slutspelet. Färjestad-Rögle och Växjö-Luleå. Likaså kvartarna i Hockeyallsvenskan. Där serierna vände Nybro mot Brynäs och Mora mot AIK. Men jag tänker, hörni, att vi tar avstamp i det som var huvudmatchen på TV4 Play igår, Växjö-Luleå. Niklas, inför så var matchen, så var du inne på att Luleå behöver spela lite på samma sätt som man gjorde i matchserien i fjol, då det nästan räckte hela vägen. Så här,
ja,
ett halvt dygn efter avslutad match. Upplever du att man gjorde det? Och var det i så fall rätt recept?
Nej, men både och tycker jag nog faktiskt. Jag tyckte de hittade någonting där i början på första. Tyckte att de spelade lite grann med lite större marginaler. Jag tror inte man kan fega sig till en seger mot Växjö. Jag tror inte man kan fega sig till en seger överhuvudtaget inom idrott. Så att det gäller att hitta den där balansen. Jag tycker ju längre matchen gick så hittade de det. Och framförallt kanske i tredje perioden när de började spela med lite, vad kallas det för, lite swag så här, och började spela hockey och kliver på och fyllde på. Och då började Andreas och Omark Lina där med Tyrmeinen började också hitta lite delar. Så att jag tyckte att de 75-80% av den här matchen så gör de det som kvartsantalet handlade om. Sen är det några sådana detaljer som Växjö är för jävla bra att utnyttja när de får liksom lägena, måste man väl säga. De har ju en första kedja där som är grym i år. Men annars tycker jag nog Omark klär fram, gör väl sin bästa match på länge. Eller vad säger ni? Det är väl bara det, är ju svinviktigt.
Ja, nej, men jag måste väl börja med. Jag har ju legat krasslig här i veckan och jag har ju sett, det är ju ganska underbart faktiskt, för att jäklar vilken underhållning vi står för i TV4. Vilka matcher, vilka hockeymatcher, och jag har faktiskt 2 dagar faktiskt varit sängliggande, och grejen är att jag bara legat och väntat på att klockan ska bli 7 och matcherna ska börja.
Har du kört med Staffan Krovall och kört de 25 gånger matcher som var från igår då, eller samtidigt?
Nej, riktigt så nördig är jag inte. Men nej, så hade jag ruggiga problem igår, för det var spännande på alla håll. Jag satt och kollade Nybro, jag satt och kollade såklart Nybro-Brynäs, jag satt och kollade Mora AIK, jag satt och kollade bägge kvartsfinalerna, jag satt och kollade Division 1-kvalet också.
Va? Då gick det med Sundsvall? Hur gick det med Sundsvall?
Sundsvall åkte ut mot mot Kristianstad på Sadden i fjärde matchen. Men så med det sagt så vill jag bara säga det, att jag håller med. Alltså Luleå gör ju faktiskt en prestation som var... Jag var lite överraskad faktiskt. Jag trodde inte de hade det i sig. Jag tyckte de gjorde en riktigt bra match faktiskt. Och de är ju där. Alltså spelövertag och skottövertag kommer Växjö att ha nästan alla dagar i veckan. Men jag tycker de är där och liksom hotar. Kommer till ett bra avslut i slottet. Och, jag tycker de gör en riktigt bra första bortamatch. Det gav mer smak. Och med det sagt, alltså, vi behöver inte nämna Växjö. Vi vet vad vi har Växjö.
Ja, men jag vill ändå nämna Växjö, för att ni var inne på topplinan där. Den har under stora delar av säsongen bestått av Kalle Kossela, Marcus Sylvegård och Tobias Rieder. Tobias Rieder har på någon jobbig skada. Han går runt med armen i vitella här nu. En av SHLs absolut bästa tvåvägsspelare. Men Manuel Ågren har liksom glidit sömlöst in i den formationen. Och står för en kanoninsats i den här matchen.
Ja, välutbildad Djurgårdsspelare.
Eller hur? Nej, men... det roliga är väl att han är Oskarshamnsspelare egentligen nu. Det hade ju varit något, kan jag tänka mig, liksom med Oskarshamn-anknytning där. Men det är ju tyvärr, Oskarshamn får ju inte de här spelarna som utvecklas och är liksom lite erkänt duktiga. Nej.
Men det kräver en hel del att gå in och spela sitt spel med den typen av spelare, med Sylvegård och Kossila, och verkligen delta i spelet. Så att jag hade inte för en 6-7 år sedan de planerna i progressionen för Manuel Ågren. Nu åkte han på den där korsbandsskadan visserligen där sista året i Djurgården och så vidare, men får man väl ändå säga att han har verkligen utvecklats och kan spela och kan komma in i den formationen, i den miljön i första slutspelsmatchen och bidra. Sen gör han ju första målet i vrålsnyggt, den här styrningen. Den andra tycker jag kanske, får du säga Petter som målvaktsgur, att det kanske Lassen att det ska ha. Men ändå, han tar emot den på höger skridskon, pucken framåt. Massor av jävla individuell teknik i det momentet som får med sig pucken. Och sen då i övrigt en riktigt smart och bra SHL-spelare faktiskt han utvecklas till. Så att han fyller ju Rieders tröja med bravur, måste jag verkligen säga faktiskt.
Ja, jag är lite... bra komplementspelare.
Mycket bra komplementspelare.
Ja. Minst sagt. Men jag är lite intresserad av att återknyta till det du är inne på där, Viken, och som du var inne på igår. Lite kritisk mot Joel Lassinantis insats i den här första matchen. Det var egentligen båda målen också i öppningsmatchen mot Örebro. Men nu har vi Petter Rönnqvist med oss, och då vill jag höra vad din take är på Lassinantis första match mot Växjö.
Alltså, inte urusel, men det är ju självklart. Alltså, det är ju slutspel. Allt drar till sig spets. Du vill ju se att man liksom... Vi kommer ju till Färjestad-matchen sen, men du vill ju se en målvakt som tar den där lilla extra. Alltså, man glömmer det ganska lätt bort liksom, puckarna han tar då, som inte blir mål. För då tänker man bara, ja, det var bra redan med den som han tar det i slutspel. Men med det sagt, så vi vet ju Lassinantis potential. Och han hade en, tycker jag, svag insats första matchen mot Örebro var det. Jag tycker att båda de målen han släpper i den matchen, två stycken här mellan kropp och arm, de vill man inte se riktigt. Vi vet Lassinantis nivå, vi vet vad ett slutspel innebär. Nej, han har inte varit godkänd hittills. Så för att Luleå ska slå Växjö, och jag är mer inne på det, då måste Lassinanti komma upp på sin nivå och vara där hela tiden, som vi vet att han kan. Annars kommer det inte gå. Växjö är för bra. Växjö är bättre än Luleå, punkt. Och då måste man vinna på andra bitar, individuella bitar eller powerplay eller något sånt.
Kan väl ändå chippa in, Henke och Petter, det där målet som Luleå gör när Omark ställer sig på pucken och driver igenom där. Och så också var väldigt jobbigt för Larm i mål där Andreasson ligger ner, pucken är lös och precis när jag ska ta den så där och peta, men det var ett jävla spektakulärt mål på stället. Det är riktigt
ja.
Möjligtvis en liten fasthållning där också i sekvensen.
Gaffeltrucken liksom.
Vi lämnar Växjö-Luleå för nu och rör oss vidare mot Färjestad-Rögle. Alltså, det är omöjligt att ta avstamp i någonting annat än kollapsen. Vad är det som händer? Den här typen av genomklappning har ju knappast varit Färjestads adelsmärke under grundserien i alla fall.
Jag måste ändå bolla upp den. Alltså, någonstans, ja, som det blev såklart, det är ju chockartat nästan. Man satt och tänkte bara, då vaknar vi till liv i alla fall. Man vet om, men just de här, vad var det? De spelade förra tisdagen, va? Det blev mer än en veckas uppehåll. Ja, 10 dagar alltså.
Mitell var inne på det efteråt också. Alltså. Han tycker att de är rostiga.
Ja, det visste vi att de skulle vara. Och jag är lite emot det där att det blir så här, man kommer in och spelar 3 matcher perfekt att spela som Rögle hade ju bara spelat 2 matcher för sig, men ändå liksom haft 2 matcher senaste veckan. Man har ett övertag där. Det går inte att komma ifrån. Och nu dessutom så fick man, nu får ju Färjestad över sig 1-0 och har 1-0 i första. Det känns ju någonstans som att jag tänkte efter första, alltså nu kommer Färjestad vakna till liv. Men det var ju Rögle, och det var ju mer där jag kände bara, jäklar vad de kör. Hur bra var de inte?
Jag såg inte, som jag vet, man sitter hos oss, Petter, och har även en huvudmatch, ja, och så har man en andra match, och så till och med att man tittar på Mora, AIK och lite annat också samtidigt. Ja. Så jag såg inte så mycket. Jag tänkte bara så här när jag satt där. Okej, 1-0 Färjestad, att leva på 10 dagar, business as usual. Så att, men hur var första? Såg du någonting av första? Eller?
Första är ju på intet sätt att, det var ju mer så här att jag tror Rögle nästan var förvånade över hur trögt det gick hos Färjestad. Mm, hur långsamma de var, hur de inte fick upp spelarna att gå. Mm. Hur de inte fick sina spelvändningar som de brukar ha, snabba, skapa bra lägen. All det sagt, Rifalk gör ju en bra match, men han sattes inte på prov. Och jag kände bara, det här var Rögles chans, kände jag.
Ja.
Mm. De gjorde ingenting av första perioden. Så det kändes bara, där är det kört. Nu kommer ju Färjestad, nu har de kommit igång, nu har de kuggat.
Ja, men så har det också. Och det är du som har spelat hockey och sett så mycket hockey. Man ser de här momenten där 2 åker på samma puck men ingen tar pucken, som till exempel är 1-1 målen när både Nygren och någon annan, och så är det ändå en Rögle kille som slår fram den till Everberg, som jag tänkte, okej, det är den, och slår upp den pucken till banan, Tate Selt som normalt sett är blysäk, tar emot, tappar, folk på väg framåt, Tomášek tappar klubban i backchecken, okej, one of these days liksom, det är ingenting, lite halvdåligt kroppsspråk i vissa lägen, titta på varandra istället för att agera. Och där tycker jag det är häftigt efter matchen när man hör Linus Johansson och Mitell. Ingen håller på med några undanflykter och skit, utan det är liksom bara, vi var kass, vi var passiva, vi såg rädda ut, vi såg små ut och så vidare. Så att, där tycker jag ändå liksom den högpresterande färgen som kliver fram. Det här var skit liksom. Det fanns ingenstans att gömma sig överhuvudtaget bakom. Och det kan jag tycka om faktiskt.
Ja. Nej, men så var det ju. Men man vinner inte på något sätt heller, som är att Rifalk behövde stå på huvudet. Jag tänkte att det är det som krävs för att man ska vinna den här första matchen, att Rifalk gör en enorm insats och att du har några som överpresterar. Man gör någon mål i powerplay, men så var det ju inte. Alltså sett över matchen 5-5 så var ju Rögle var ju bättre. Jag tror man hade fler rusher, alltså odd man rushes, man hade fler avslut i slottet. Jag tror, alltså, så att man vinner rättvist matchen om man tittar på underliggande siffror också. Så det var imponerande och bra effektivitet. Rätt gubbar kliver fram. Du vill ju ha Sandin, du vill ha Everberg som gör målen. Och, nej, det var imponerande.
Och jag undrar, du säger, rätt gubbar kliver fram. Alltså den här Rögle, vad ska man säga, ja, omvändningen symboliseras ju inte minst av en sån som Daniel Saar. Jag menar, vi kollade inför, han har gjort 7 poäng på de första 34 matcherna den här säsongen. Han har gjort 9 sista 12 och gjort mål i, vad är det, 3 av de 4 senaste eller 4 av de sista 5. Men tydlig symbolik någonstans är att Rögle plötsligt får saker och ting att vända och han får igång sin poängproduktion. Det är ändå, man glömmer det lätt, men det är ändå en point per game kille flera säsonger.
Ja. Nej, men så är det. Det är väl det som man ser till vad som har hänt efter nyår sedan Roger Hansson kom, sakta och säkert. De har hittat spel. Jag tycker, alltså om du tittar på en sån som Kappla, tycker jag ser mycket rundare och bättre ut. Men igår var det var enheten där, Ferguson Abels, som var den trion där, var ju fenomenal.
Ja, Abels har vi fått se kliva fram ordentligt i slutspel. Ja, tacklingen. Ni var inne på den ordentligt i studion igår. Dennis Everberg får matchen.
Har det kommit någonting?
Nej, inte än. Men om vi går vidare med den då. Vad tror ni blir följden av det?
Jag tror inte det blir någonting faktiskt. Jag tror de bara städar av den.
Ja.
Jag tror att det var en liten överreaktion. Nyström spelar väl bara 1 eller 2 byten till efter det där, och sen åkte han, klev han av. Men ja, jag tycker det är så knepigt att det blir en 5 på den där tacklingen. Just ja, stor mot liten, skyddar sig inte, armen efter sidan, det är klart att armen tar högt upp liksom. Så att, men den där diskussionen orkar vi inte ens gå in på, liksom. Inte jag i alla fall, det är bara, åh.
Nej, men så är det ju, och Everberg, han har ju, alltså den längden han har, det är ju han, i sådana fall får han inte tacklas. Han kommer ju alltid komma, alltså han är ju så mycket längre än många spelare. Så att, nej, det blir helt fel tycker jag nästan. Han är liksom, jag vet inte, 1,95 eller något sånt där. Liksom.
Ja, något sånt där. Och Joel sjunker ner lite grann efter han passar pucken, så han får den mitt i kroppen.
Ja,
så.
Ja.
Vi kan lämna den. Men Färjestad framåt är jag lite nyfiken på att prata om. Två aspekter specifikt. Marcus Lidis Nilsson spelade inte igår. Han var lite in och ut ur laguppställningen här under de sista månaderna. Och ryktas ju vara på väg vidare från Färjestad efter den här säsongen. Vad tror ni? Rakt upp och ner. Spelar han nästa match?
Jag tror inte det. Jag tror att det liksom, att han är väldigt pragmatisk visserligen. Thomas Bettel, det handlar med bara en sak om att vinna såklart, det gör det för alla 14 lag, men han är lite extrem tycker jag. Och jag tror inte att han kommer liksom bara för att det går dåligt i en match bara rucka i laguppställningen, utan han kommer göra saker med det här laget som spelar igår, tror jag. Det finns inte så mycket Bergqvist, Lillis Nilsson och så vidare, och han har legat på gärsken rätt många gånger. Så att jag skulle bara tro att det här laget får sig en bra genomgång och sen upp på rinken eller på rälsen imorgon igen. Jag tror inte Lillis spelar, det tror jag inte.
Nej, jag tror att du har en god tanke där faktiskt. Det känns så att Metell är en sån som han... Det har ju redan varit lite bänkningar av Lillis under säsongen. Så att det kom ju inte som en så här jätteöverraskning som det hade kunnat varit om det var som Bromé till exempel och Holm, så blev det ju precis innan när man var klara. Nu kan vi göra vad vi vill, nu kan vi inte få kritik för att vi bänkar våra två bästa. Men det är såklart att det, man får ju säga det är ju anmärkningsvärt. Det är ju femte bästa spelaren, 31 poäng i poängligan i Färjestad, 27 assist, det är fjärde bästa i ligan. Det är fjärde bästa assistspelaren. Det är, alltså, jag säger så här. Ja, visst, Mitell, det är starkt. Han står sin punkt om han nu bänkar honom eller inte tar med han här nästa match. Men jävlar vad det kommer svida. Han kommer få höra det här hela jävla sommaren. Om man inte spelar honom eller åker ut mot Rögle. Ja,
men,
och Lillis inte får spela.
Låt mig omformulera frågan. Om Färjestad förlorar nästa match också. Sitter Lillis av match 3 också?
Han är fast spikad på bänken.
Det blir ju, ja, men det blir ju svårare och svårare också. För att
ja, det är det jag menar.
Ja, det blir ju för Mitell också att ta in honom. Då blir det ju en ännu större, om han nu tänker på sånt. Det vet jag inte.
Men om vi tittar på Färjestad går på de minuter jag såg och det jag hörde efteråt i eventuellt handlar om vunna närkamp, reaktioner, alltså driva spelet, sitta ihop och så vidare. Det har ju liksom ingenting som har med Lillis att göra med hans fina spelsinne och hans passningar egentligen. Så att det är väl, ja, mer
om man inte har det kanske man behöver spelet då?
Jo, visserligen. Men ja, spelet, först kommer ju kampen och sen kommer Lillis. Det är inte spelet och sen kampen. Så att jag tror att han är ju jätteskicklig. Fan, jag håller ju med. Han kan ju liksom... Ja, bryta upp vilket försvar som helst, Lillis där. Men jag tror liksom att, nej, nu jävlar har han bestämt sig. Det här är det som gör, det här ska vi vinna SM-guld på. Går de vidare från kvarten? Absolut, han kan säkert spela. Det är ingenting som är fast, han är väldigt så här, behöver vi Lillis Nilsson? Nej, inte just nu. Behöver vi Lillis Nilsson? Ja, han ska spela. Jag tror han är helt, han känner sig, jag som tränare, kommer Lillis tacka mig för att han får spela här fast jag tycker att han är dålig, eller mindre bra ska jag säga. Nej, han kommer inte tacka mig. Kommer jag? Tack. Nej, jag kör med de grabbar jag tror på. Liksom. Jag tror att han är... Eller tror. Det är ju det han skickar de signalerna. Han skiter i vad det står på tröjan på dem. Hur många Öster gör. Passar de mot Rögle i den här matchen? Är de tillräckligt bra? Nej, då får han sitta på läktaren. Punkt. Men vi är intresserade av målvaktsdelen faktiskt.
Ja, exakt. Det var lite det jag ville komma till härnäst. Carl Lindbom kliver av efter två perioder. Har en extremt tuff kväll. Man kan inte säga annat mot Rögle. Max Legacy kommer in och spelar tredje. Vad tror ni där då? Är det Legacy först och främst som kommer att starta nästa match?
Jag vet inte hur Mitell tänker. Jag vet inte hur Svorsen, som jag kallar honom, målvaktstränaren, masken kallad, hur snacket går. Det är svårt att sätta sig in i hur surret går i omklädningsrummet, men jag hade tagit Carl Lindbom igen. Han ja, det är någonstans, ja, han ska ta, vad är det, Abbo skott om jag minns rätt. Det var så jävla många mål igår jag såg. Så att, som går just så där som Lassin inte släppte mellan arm och kropp. Man vill inte riktigt se dem. Man, som målvakt vet du ska vara tät där ut med armarna, du ska inte sitta någonting mellan liksom, du ska vara tät, inte ihålig. Men med det sagt, det var en kollaps av Färjestad igår. Han lämnades helt däran. Du kan inte, jag menar någonstans, hur skulle du göra om du har en spelare som har, ja, nu har vi Nilsson i för sig, så det verkar inte omöjligt att bänka spelare som gör mycket poäng, men säg att du har en spelare som har gjort det jäkligt bra under säsongen, har en 30 mål under säsongen, och så missar man ett öppet mål i en match, och så i första kvartsfinal, och så ska du bänka honom nästan?
Nej.
Jag menar, jag vet inte.
Men har de inte valt då? Jag menar, nu,
jag tycker de borde ha valt. Jag tycker,
ja,
de borde ha valt.
De har ju valt Carl Lindbom.
Vi går för Lindbom.
Ja.
Och då har de gjort det, då måste de ju ge Lindbom chansen igen.
Exakt.
Det var ju inte hans match.
Men du säger ju hans hela fel. Tiden, vilket är 100% rätt. Alltså när Rifalk kan spela mycket bättre. Ja, laget spelar bättre och Rifalk spelar bättre. Det är symbios hela tiden. Det är bara Marcus Högberg och någon till kanske. Eller någon målvakt i ligan då och då som skäl matchen i laget är dåligt. Men annars sitter man ju ihop liksom. Fan.
Ja.
Jag kan inte ens prata målvaktsval knappt liksom, när Lindbom släpper. Ska ta något hit och något dit, men fan.
Ja.
Färjestad var ju urusla för fan igår. Det var ju bara så det var.
Ja, så var det.
Ska vi hänga kvar lite grann i det? För att ni nämnde Högberg där, som ju kom beskedet igår att han inte kommer att kunna spela på hela kvartsfinalserien mot Skellefteå på grund av sjukdom. Det är den målvakt som räddar mest i förhållande till vad han ska, om man tittar på de underliggande siffrorna under grundserien, och kanske den enskilt viktigaste spelaren för Linköping. Ikväll sätter den matchserien igång mot Skellefteå. Hur påverkas Linköping av det faktum att Marcus Högberg inte är med?
Du, kör målvaktsvinkeln, Petter.
Du kan börja där, men det är ju... Vad säger du själv?
Jag menar, det är klart att... tron, jag tror allting handlar liksom någonstans, man bygger upp under en lång tid, att vi är ett lag, vi kan rubba andra typer av lag, vi har en styrka, då spelar man ut efter sina styrkor, och kanske den största styrkan, det jag säger inte att Myrenberg är dålig, men den största styrkan man har, det är en målvakt som är utöver det vanliga, och han går inte med in. Jag tror man tappar lite grann innerst inne, även om ingen någonsin kommer säga det, tappar man lite grann av tron på det man ska göra, man ska rubba ett lag som indirekt är bättre. Det är ju liksom det som händer, fast ingen kommer, vi kommer spela för Myrenberg, vi kommer se och han är bra och hit och dit och sådär. Men innerst inne, här mellan öronen, så vet man, vi har inte den bästa målvakten eller en av de bästa målvakterna i ligan. Det är det som händer. Och man börjar fuska lite grann, man börjar jobba lite mer för att göra målvaktens jobb istället för att målvakten får göra det han ska göra hela tiden. Det är det som är risken, att det händer, att man försöker hjälpa Myrenberg istället för att, som är Högberg, ska man säga. Vi har fan Högberg imorgon. Han kommer ta de här jävla puckarna. Liksom. Det är vad jag tror eventuellt kan hända.
Jag behöver inte säga något, för det kommer spekulera sig. Och alla förstår ju Högbergs frånvaro.
Ja.
Jag kan bara slänga in att Myrenberg har räddat över förväntat i snitt per 60 minuter lika mycket som Högberg.
Jag vet.
Wow! Alltså... Det blir alltså någonstans som du... Jag vet att, Henke, de där siffrorna, det är ju antalet mål totalt.
Totalt, ja, precis, över hela säsongen. Ja,
då ligger han över 11 någonting, och det är ju bäst. Men sen är ju både Ward och Lassinantti och Fredrik Larsson, eller Filip Larsson, bättre, sett över 60. Och där har du Myrenberg, som ligger på samma nuffror som Högberg när han har fått in och spela. Det har gått lite obemärkt förbi så där att... Wow, jag har ju trott ibland att Högberg är bra igen. Nej, jävlar, det var Myrenberg som stod. Så att någonstans har det smittat av så. Myrenberg har blivit äldre och liksom... Så att det vi har framför oss kanske, det är kanske en sån här ett moment där man... Oj, det var här Myrenberg slog igenom.
Ja, hoppas.
Svenska hockeyfolket. Varför inte?
Varför inte? Vi kommer få en fingervisning om det i alla fall ikväll när den här matchen sätter igång.
Men jag måste slänga in en brasklapp då. Så att, ja, Högberg är Högberg.
Alltså, Högberg är Högberg. Och jag kan säga det också, att den enda match som Myrenberg har stått mot Skellefteå i år, då fick han 50 skott emot sig och släppte 7 puckar. Så det kan vara en av de vidrigaste insatser som man behövt utstå som målvakt under SHL den här säsongen. Vi rör oss vidare mot Hockeyallsvenskan också, där serierna vände och där Brynäs gick upp i en 3-0-ledning igår mot Nybro. Det tar återigen ett tag innan den där utdelningen kommer, men Brynäs har en fantastiskt fin förmåga att höja sig till exakt den nivå man behöver vara på för att vinna uppenbarligen. Om vi tar det krasst sätt då, finns det någon väg tillbaka in i den här matchserien för Nybro?
Nej. Men grejen är att med Brynäs, alltså ni som har sett mycket hockey också, jag tycker det är jätteimponerande Brynäs. Långa perioder så är det jämna matcher, de skapar någon bra läge i Nybro, de har ett antal skickliga spelare. Men i de här kvartsfinalerna med allt det Brynäs har på sina axlar och går in här i den första svåra runden, jag tycker Brynäs gör det bra, så de hanterar den här pressen och vinner med små marginaler för match nummer ett, lite större match nummer två. Och så bortaplan igår fullsatt och sådär. Får de fan säga att jag är lite impad av Brynäs och tar det där liksom. Eller förväntar man att de skulle göra det. Men nu gör de alltså det man förväntar. Och bara det tycker jag är bra gjort. Så att, jag tycker Brynäs gör det bra.
Ja, det är två lag här som man ändå imponeras av. Man måste ge Nybro och Tommy Samuelsson all cred här. Och hade lite otur där i andra matchen tycker jag att få Tex Williamson som har varit helt suverän i målet för Nybro. Så att, men det här är ju, jag är också inne på det. Det är samtidigt som man hyllar Nybro, så alltså Brynäs, de har någonting. De lyckas vinna ändå. Det växlar i matcherna som du vinner på Viken. Och det är tajt. Och att lyckas vinna de matcherna, det betyder mer än att man går och vinner kanske med 5-1, 6-0. Då hade man sagt, okej, det kommer bli tuffare för Brynäs. Men jag tycker redan nu att man ser prov på att de grejer att spela de här tuffa, tajta matcherna.
Du vet ju själv också, vi pratade lite grann om Färjestad där, eller vad säger jag, Växjö, och sa att Robert Rosén, okay, det är första matchen med det nya Växjö, det är alltid så. Ja, men Växjö vann SM-guld i fjol, men nu kommer det in ett antal nya spelare i laguppställningen. Sen ska de testas i de här utsatta matcherna som det var igår mot Luleå. Ja, men det är då man ser vad man går för. Brynäs samma sak, man vinner serien med nästan 20 poäng. Sen ska man ändå in, och det är då man verkligen ser om man tar ansvar för sitt eget spel och att man är och litar på olika situationer och... Och man kan vara det här laget som tar sig genom det här nålsögat som tar sig upp till SHL är. Och det, jag menar, de svaren har väl Brynäs fått här i början. Att fan, Brynäs, när man provtrycks på riktigt, inte i match nummer 37, liksom när Brynäs vet att man är ett eller två. Utan det är nu man provtrycker det där laget. Och så här långt tycker jag att de har stått emot bra. Mycket bra.
I den andra matchserien då så är det Mora som biter tillbaka mot AIK. Man har haft ordentligt hugg på flera av de här matcherna, men förlorat två raka på Hovet. Nu får man ordentlig utdelning för första gången. Nu några nyckelspelarna kliver fram och de unga norrmännen gör detsamma. Det känns som en, om vi jämför med Brynäs Nybro, en betydligt öppnare match är det här, åtminstone efter match 3.
Ja, satt och tittade lite grann på den matchen också igår. Mest blir det att man hinner se målen. Man hinner ju inte få liksom själva flödet i matcherna, men återigen så är det ju ett Mora som dominerar skottstatistiken. Jag tycker de två första matcherna, han Bebo och AIK-målvakten har storspelat. Räddat dem. Vi var inne på lite grann det att jag har ju svårt det här att man ska väcka laget när Bebo blir utbytt. Han släppte en mindre tavla kan man säga. Det var frisikt mellan bena. Absolut. Två andra målet. I övrigt är det ju, alltså Blommans problem, AIK-tränarens problem är ju inte målvaktsspelet. Utan det är ju hur fan ska de komma till och få avslut mot Mora. Och målvakten i Mora, Ignacio, som är så bra också. Hur ska de komma till avslut? För det går ju inte att släppa till. Jag har inte exakt, men det måste vara över 120 skott. 120-130 skott har man släppt emot sig på tre matcher. Bebo har stått på huvudet i två matcher.
Nej, men jag såg väldigt lite av gårdagsmatchen. Däremot såg jag match nummer två. Halva, andra och hela tredje. Och jag kan tycka att Mora driver spelet. De är skickligare. Alltså det är två jävligt riviga lag. AIK spelar också på gränsen och det hålls i hjälmar och det grejer. Alltså det är två lag som spelar, men Mora är lite snabbare, lite ungdomligare, lite fräckare. De har de här norrbaggarna som tar sig in och skapar lägen. Och de har en i ribban 6 minuter kvar och sånt där match nummer två innan då, ja det är väl AIKs första chans på 10 minuter som Nybäck styr i där egentligen i match nummer två. Så att jag tror att ska det bli en sjunde match i någon av de här serierna sen, och jag tro att det där kommer bli in i kaklet. Alltså, de är jätteduktiga, Mora. Jag gillar dem väldigt, väldigt mycket. Jag älskar också den här formen. Liksom, man håller alltid stommen med äldre spelare varje år. Så, de här killarna som drömmer om att gå vidare till SHL, de kommer dit och bara, bara, bara.
Ja, för det finns ju inget lag egentligen i Hockeyallsvenskan som verkar vara en så pass positiv miljö att växa i som i Mora. Man är konstant år efter år en av de absolut största liksom, producenterna av liksom, SHL-färdiga spelare. Vi har fått se hur många exempel som helst på det. Oskar Eklind som gör succé i Luleå har en bakgrund där, till exempel Ludvig Larsson, Oskar Ståhl, Lyrenäs, Isak Hens, Anton Heikkinen kommer in i Skellefteå och bara, går bara rakt in i laget, gör kanon. Och nu har vi de här tre unga norrmännen som ju sannolikt då kommer att gå vidare till SHL-klubbar. Det tycks vara en oerhört, oerhört inspirerande miljö att växa i som spelare.
Mora är som Huddinge var en gång i tiden.
Ja, bra. Bra jämförelse.
Det är en fin liten stad, by ska jag säga, som i skuggan av Leksand, som storebror som ständigt är där och förstör för Mora. Men jäklar vilken fin hockeykultur det är, och genom åren, så vi gick ju tillbaka och pratade om alla spelare som kommer därifrån, ja, och har varit, ja, där, stockholmare som, var de, ja, nu än kommer ifrån, så får de en jäkla gedigen utbildning i Mora. Det är imponerande, och hela tiden, de har varit, som Oskarshamn har varit de här åren i SHL, även om det är bara en kort period, men den här lilla udda fågeln som hela tiden tappar folk, in med nytt, bara pop, 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 gör vi om, okej. Okay.
Och då måste man ställa sig frågan, vem eller vilka rekryterar för Moras räkning? För att hitta alla de här spelarna som hamnar lite på kanten i Björklöven eller var det är någonstans, liksom, de är ju duktiga att plocka upp spelare som verkligen, ja, någonstans att det finns en potential. Och precis som Petter säger, de har haft liksom snart i 30 års tid, kanske till och med drygt det. En ishall. Bara det är ju magiskt att man får ihop det med en ishall. Det finns inte tre eller fyra isytor som det finns i många andra bortskämda kommuner, utan det är en ishall. Ett litet gym som är lika stort som vårt sminkrum i stort sett på TV4. I stort sett kör de sina grejer i. Så att, nej, då får ihop det riktigt bra i Mora. Och med att man skickar iväg säkert 4-5 spelare till SHL. Ja, då är det rätt, hej, vad du heter för någon, ringer från Mora. Skulle du vilja komma till oss, vi tror på dig, vi kan hjälpa dig vidare till SHL. Det bla, bla, bla. Jag kommer, de får en lön så de klarar sig bo, antar jag. Så att de har hittat någonting. Däremot blir de ju som Brommapojkarna har varit i många år. Liksom, det blir svårt kanske att ta steget. Man får börja om och börja om och börja om. Men de gör det fantastiskt bra, så jag säger. Fantastiskt bra.
Ja, nej, men så är det. Så är det.
Mm. En intressant matchserie att följa framåt där mellan, verkligen, Mora och AIK. Intressant blir det också att följa den massiva hockeymeny som vi har att bjuda på TV4 Play ikväll. Skellefteå och Linköping, Frölunda, Leksand, Björklöven, Djurgården, Karlskoga, Södertälje och Oskarshamn, HV71. Det blir inte bättre. Det är så otroligt mycket spännande ishockey att gotta sig åt ikväll.
Ja, helvete. Jag...
Vad väljer du då, Petter? Vad väljer du?
Ja, jag tänkte säga det. Det är liksom, nu har jag legat dålig här och rasslig, så att nu förväntas jag gumman kanske sitta och vara trevlig och äta någon middag med henne. Men det låter som det är ganska svårt att få in här. Det blir dyrt.
Nej, men jag åker till Oskarshamn och det ska bli superspännande. Jag gjorde i match nummer 1, upplevde en extrem nervositet i HV71, både från ledare och spelare. Det var spänt och det var lite uppgivet, även om de gjorde några mål på slutet där. Och sen så, att få vända runt där på som de har gjort de två sista matcherna här, tycker jag är väldigt imponerande. Men dagens match är ju för Oskarshamn, ska man väl säga då. Det är ju, ja, torsk idag, då är det goodbye till SHL, mer eller mindre, får man väl säga. Ja. Så att det är extremt mycket på spel.
Ja, men det är väl häftigt. Alltså, en spelare som har varit bra, som är imponerats av, det är Viktor Lodin. Alltså, men vilken serie han gör här mot HV71.
Det är kaxpöll, alltså.
Ja, men han har ju...
Ja, men på ett bra sätt, alltså. Ja, jag gillar det.
Ja, han delar ut tacklingar. Han är, hoppas han är på rätt spår nu när det gäller också, ja, det som har hänt utanför. Att han, och det känns som det, att han koncentrerar sig på det nu. För gör han det, då kan ju den här resan gå hur långt som helst. Det är ruskigt imponerande att se. Så att, jag trodde faktiskt att Oskarshamn skulle vinna senast. Alltså, inte bara att de ledde i slutet, jag tyckte de gör. Men HV är ju där och stör och gör också en bra insats. Det är otroligt spännande.
Ja,
Det är det verkligen. 18.30 startar hockeyfestligheterna på TV4 Play ikväll. Väl möte då. Här och nu säger vi tack för idag från Ringside Playoff. Tack Petter. Tack Viken. Hej då med er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.